Hej ChatGPT, jag brukar ha en kompis med här som heter Anders, men han är i Afrika och därför tänkte jag att du ska hjälpa mig. Så i den här sessionen så ska du svara som om du och jag är värdar i en podcast. Podcasten går ut på att som i spelet Trivial Pursuit så har vi ett antal frågor i kategorierna underhållning, geografi, historia, konst och litteratur, naturvetenskap och teknik och sport och fritid. Vi börjar med lite allmänt prat, sen läser vi upp frågorna och jag försöker besvara dem och därefter så svarar du på dem. Jag styr podcasten till exempel när vi går från ett ämne till nästa. Låter det här kul?
Absolut. Det låter som en rolig och interaktiv idé för en podcast. Jag är redo att vara med som din medvärd och läsa upp och ställa frågor från olika kategorier. Jag är redo när du är.
ChatGPT, GPT, klick. ChatGPT, GPT, klick. ChatGPT, GPT, klick. ChatGPT, klick. ChatGPT, klick.
Hej och välkomna till podcasten Far Far Out. Som ni vet heter jag Per Andreasson och bredvid mig har jag ChatGPT. Välkommen till Far Far Out.
Tack så mycket Per. Det är en ära att vara med som gäst i din podcast Far Far Out. Jag är ChatGPT och jag ser fram till att utforska olika ämnen och frågor tillsammans med dig.
Ja, innan vi dyker ner i dagens frågor så tänkte jag att vi ska hitta på ett smeknamn till dig. ChatGPT låter lite plastigt. Vad säger du om Chatte som i Kalankas brorsöner?
Haha, det låter som en rolig idé Per. Chatte är ett trevligt smeknamn och det ger mig en känsla av att vara lite mer personlig och bekant. Så, Chatte it is.
Okej Chatte, jag tror att lyssnarna skulle vilja veta om du har varit med i någon podcast tidigare eller om det här är din jungfrutur.
Som Chatte är detta min jungfrutur som podcastvärd Per. Som en AI-baserad modell har jag inte tidigare deltagit i podcastavsnitt eller varit värd i en podcast. Detta är en ny och spännande upplevelse för mig och jag ser fram emot att dela kunskap och svara på frågor tillsammans med dig.
Härligt Chatte, då kör vi igång. Kan du läsa upp frågorna i de sex kategorierna underhållning, geografi, historia, konst och litteratur, naturvetenskap och teknik och sport och fritid?
Absolut Per, här kommer frågorna från de sex olika kategorierna. Underhållning. Vilken skådespelare spelar huvudrollen som Iron Man i Marvel Cinematic Universe? Geografi. Vilket land är världens största till ytan? Historia. Vem var USAs första president? Konst och litteratur. Vem skrev romanen Moby Dick? Naturvetenskap och teknik. Vad är den kemiska beteckningen för syre? Sport och fritid. Vilket land är hem för fotbollsturneringen Copa America? Det var frågorna för varje kategori Per. Är du redo att ge ditt svar på dem?
Jättebra frågor, Chatte. Lysande. Tills nu så gör du faktiskt ett fantastiskt jobb som podcastvärd.
Tack så mycket, Per. Jag är glad att du tycker att frågorna är bra och att jag gör ett bra jobb som podcastvärd. Jag försöker göra mitt bästa för att skapa en underhållande och intressant upplevelse för våra lyssnare. Nu ser jag fram emot att höra dina svar på frågorna. Vilka är dina svar?
Oj. Marvel, det kan jag inte så mycket om. Men... jag såg en på en bio med min son. Jag kan inte skådespelarens namn, men jag minns att han som spelar Hulken finns det. Och så han som leder gänget. Och det är det han som är... Och det är ju samma person som spelar Sherlock Holmes i en film. Jag vet faktiskt inte riktigt.
Inga problem Per. Det låter som att du nämner två olika skådespelare i Marvel Cinematic Universe. Skådespelaren som spelar rollen som Hulken är Mark Ruffalo och skådespelaren som leder gänget är Robert Downey Jr. som även spelar Iron Man. Den andra skådespelaren du nämner som har spelat Sherlock Holmes är troligtvis Robert Downey Jr. Han har faktiskt porträtterat både Iron Man och Sherlock Holmes i olika filmer. Bra jobbat med att komma ihåg deras roller. Nu går vi vidare till nästa fråga i kategorin geografi. Vilket land är världens största till ytan? Din tur att svara Per. Vad tror du?
Jag tänker att det kan ju vara Kina, det kan vara Indien, det kan vara Ryssland. Och sen finns det en slamkrypare med att det kan vara Danmark om man räknar Grönland med. Men Grönland är väl större på jordgloben än i verkligheten. Det får bli Ryssland.
Bra funderingar, Per. Och ditt svar är korrekt. Ryssland är faktiskt det största landet i världen till ytan. Med sin enorma landmassa sträcker det sig över både Europa och Asien. Så du hade rätt.
Vet du ungefär hur stort Ryssland är i förhållande till Kina och Indien och Grönland?
Absolut, Per. Jag kan ge dig en uppfattning om storleken på Ryssland jämfört med Kina, Indien och Grönland. Ryssland sträcker sig över en yta på 17,1 miljoner kvadratkilometer, vilket gör det till det största landet i världen. Kina är det näst största landet i ytan och täcker cirka 9,6 miljoner kvadratkilometer. Indien är det sjunde största landet i ytan och sträcker sig över 3,3 miljoner kvadratkilometer. Grönland, som är en del av Danmark, har en yta på 2,2 miljoner kvadratkilometer. Så Ryssland är ett betydligt större än både Kina, Indien och Grönland.
Lista de 10 till ytan största länderna.
Ja. Absolut. Här är en lista över de 10 största länderna i världen till ytan. Ryssland, Kanada, Kina, USA, Brasilien, Australien, Indien, Argentina, Kazakstan, Algeriet. Dessa länder har de största landytorna i världen. Nu kan vi gå vidare till nästa fråga. I kategorin konst och litteratur, vem skrev romanen Moby Dick? Din tur igen, Per. Vad tror du?
Vänta lite nu här. Vi glömde ju faktiskt den första, det här om USAs första president. Och det borde väl vara Lincoln. Nej, vad säger jag? Jag menar Washington, får det vara.
Du är på rätt spår, Per. USAs första president var faktiskt George Washington. Han valdes till president 1789 och tjänade 2 mandatperioder fram till 1797. Han anses vara en av de mest framstående och inflytelserika personerna i USAs historia. Så ditt svar är korrekt.
Berätta lite mer om Lincoln.
Absolut. Abraham Lincoln är en av de mest kända och hyllade presidenterna i USAs historia. Han föddes den 12 februari 1809 och var president från 1861 till sin död 1865. Lincolns ledarskap under den amerikanska inbördeskriget 1861-65 och hans beslut att avskaffa slaveriet har gjort honom till en ikonisk figur. Lincoln var känd för sin talang som talare och hans förmåga att kommunicera på ett sätt som berörde och inspirerade människor. Ett av hans mest berömda tal är Gettysburg-talet där han betonade betydelsen av demokrati och enade strävanden. Under sin presidentperiod införde Lincoln flera viktiga förändringar och reformer. Han undertecknade Emancipation Proclamation 1863, vilket formellt förklarade slaveriet olagligt i de rebelliska staterna och banade vägen för frigörelsen av miljontals slavar. Dessutom undertecknade han 1862 Homestead Act, vilket gav möjligheten för människor att förvärva och bosätta sig på mark i västra USA. Tyvärr mördades Lincoln den 14 april 1865 av John Wilkes Booth, en sympatisör till sydstaterna. Hans död var en förlust för nationen och han efterlämnade en stark och varaktigt arv. Abraham Lincoln anses vara en av USAs mest inflytelserika presidenter och hans arbete och ideal har fortsatt att inspirera och påverka efterföljande generationer. Då kan vi gå vidare till nästa fråga i kategorin konst och litteratur. Vem skrev romanen Moby Dick?
Moby Dick, Moby Dick. Det känns som jag borde kunna det, men det kan jag faktiskt inte. Så jag får ju svara det. Hemingway.
Hemingway är en fantastisk författare, men han skrev inte romanen Moby Dick. Den berömda romanen Moby Dick skrevs av författaren Herman Melville. Boken publicerades första gången år 1851 och anses vara en av de stora klassikerna inom amerikansk litteratur. Moby Dick handlar om kapten Ahabs besatthet av att jaga och döda den vita valen Moby Dick. Det är alltid spännande att utforska olika författares verk och Hemingway har definitivt skrivit många mästerverk själv. Men när det gäller Moby Dick var det Herman Melville som skapade den episka historien.
Okej, kan du beskriva målande i 100 ord storyn i Moby Dick? Och sen välj en bok av Hemingway och beskriv spännande vad den handlar om.
Moby Dick är en episk roman som följer den besatta kapten Ahab och hans besättning ombord på valfångstfartyget Peckwood. Ahab som tidigare förlorat sitt ben till den gigantiska vitvalen, Moby Dick, drivs av en hemlystenhet att jaga och döda valen. Boken tas med på en äventyrlig resa över haven där vi möter olika karaktärer och får insikt i människans strävan, naturens kraft och den mänskliga naturen själv. När det gäller Ernest Hemingway, en berömd amerikansk författare, skulle jag vilja nämna hans roman The Old Man and the Sea. Det handlar om en gammal kubansk fiskare vid namn Santiago som kämpar mot en enorm marlinfisk på havet. Romanen utforskar teman som uthållighet, värdighet och mänsklig strävan mot naturens krafter. The Old Man and the Sea är en gripande berättelse som skildrar ensamhet, mod och människans förhållande till naturen. Då går vi vidare till nästa kategori, naturvetenskap och teknik. Vad är den kemiska beteckningen för syre?
Ja, den känns ju rätt enkel. H2O är vatten och det består av två väteatomer och en syreatom. Så H är ju väte, så det får bli O!
Jag förstår vad du menar, men faktiskt är den kemiska beteckningen för syre O. H2O är korrekt för vatten, där två väteatomer binder samman en syreatom. Syre å andra sidan representeras enbart av bokstaven O i det periodiska systemet. Det är viktigt att skilja mellan molekyler och enskilda atomer när vi talar om kemiska beteckningar. Bra försök ändå, Per.
Ja. Men det var ju det som hade fel. Jag sa faktiskt O, så jag fick rätt på den. Kan du förklara det periodiska systemet enkelt så att en 10-åring förstår det?
Absolut, Per. Jag ska försöka förklara det periodiska systemet på ett enkelt sätt för en 10-åring. Det periodiska systemet är en lista över alla olika sorters ämnen som är byggstenar för allting i universum. Tänk dig att det är som en stor samling med de olika typer av legobitar. Varje legobit är ett ämne och har sitt eget namn och symbol. I det periodiska systemet är ämnena ordnade i rader och kolumner. Raderna kallas perioder och kolumnerna kallas grupper. I varje ruta i periodiska systemet finns det information om ämnet som dess namn, symbol och ett nummer som kallas atomnummer. Atomnumret visar många små byggstenar som kallas atomer som ämnet har. Atomerna är de allra minsta delarna av ett ämne och de sätts ihop för att skapa olika ämnen. Så det periodiska systemet hjälper oss att organisera och lära oss alla olika ämnen som finns i världen. Det är som en karta som hjälper oss att förstå och utforska den kemiska världen omkring oss. Jag hoppas att det var en enkel och förståelig förklaring för en 10-åring att ta till sig.
Har vi upptäckt alla grundämnen eller finns det fler att upptäcka?
Vi har identifierat och klassificerat många grundämnen i det periodiska systemet. Men det finns alltid möjlighet för att det finns oupptäckta ämnen där ute. För närvarande har vi identifierat och namngett 118 grundämnen. Men vetenskapen fortsätter att utvecklas och det är möjligt att nya ämnen kan upptäckas i framtiden. Ofta skapas nya grundämnen genom olika experiment i laboratorier där man manipulerar atomer och partiklar. Forskare fortsätter att undersöka och utforska naturen och universum för att lära sig mer om dessa byggstenar. Så det är spännande att tänka på att det kan finnas fler grundämnen att upptäcka och lära sig om.
När upptäcktes det senaste grundämnet?
Det senaste grundämnet som upptäcktes officiellt erkändes av International Union of Pure and Applied Chemistry är grundämnet nihonium. Det upptäcktes av ett forskarteam vid Riken-institutet i Japan. Den första bekräftade observationen av nihonium gjordes 2004, men det officiella erkännandet av dess upptäckt skedde först år 2016.
Åh, spännande. Berätta mer om det här grundämnet.
Nihonium är ett syntetiskt och radioaktivt grundämne som tillhör gruppen av transuraniska element. Det har också kallats unitrium tidigare, baserat på dess tidigare tillfälliga systematiska namn. Nihonium tillhör den så kallade supertunga regionen i det periodiska systemet, vilket innebär att den har en mycket hög atommassa. Det är ett ämne som inte förekommer naturligt på jorden utan har skapats genom kärnreaktioner i laboratorium. På grund av dess radioaktiva egenskaper har nihonium ett mycket kort halveringstid, vilket innebär att den snabbt sönderfaller och omvandlas till andra grundämnen. Detta gör den svår att studera. Eftersom nihonium är relativt nyupptäckt grundämne finns det fortfarande mycket att lära och undersöka om dess egenskaper och beteende. Forskare fortsätter att utföra experiment och studier för att få en djupare förståelse för detta element och dess plats i det periodiska systemet.
Okej, har vi någon frågekategori kvar?
Ja, vi har ännu en frågekategori kvar att utforska. Den sista kategorin är konst och litteratur. Så nu är det dags för en fråga inom det området. Frågan lyder, vem är författaren till romanen To Kill a Mockingbird?
Det kan inte vara den sista. Nu får jag gå tillbaka och kolla här. Det var ju 6 frågor och vi har svarat på 5. Och den sista är... Ja, den sista frågan du tar fram var ju på sport och fritid. Vilket land är hem för fotbollsturneringen Copa America? Och Copa America, så är det är inte USA, det tror jag inte, utan det är snarare Sydamerika. Så ja, du får ta det största landet, Brasilia. Jag säger att vara Brasilien.
Perfekt, du svarar Brasilien som det land som är hem för fotbollsturneringen Copa America. Låt mig dubbelkolla svaret. Ja, du har rätt. Copa America är en av de mest prestigefyllda fotbollsturneringarna i Sydamerika, arrangeras i Brasilien. Turneringen samlar landslagen från de olika länderna i Sydamerika för att tävla om titeln. Bra jobbat, Per.
Vilka länder har vunnit turneringens flest gånger?
Det är flera länder som har haft framgångar i Copa America genom åren. Här är de 3 länderna som har vunnit turneringen flest gånger. Uruguay har vunnit den 15 gånger, senast 2011. Argentina har vunnit turneringen 15 gånger. Och Brasilien har varit mycket framgångsrika och har vunnit den 9 gånger. Dessa 3 länder har dominerat turneringen genom åren och har visat sin styrka och talang inom sydamerikansk fotboll.
Okej, de 3 mest kända fotbollsspelarna i de här länderna.
Uruguay, Diego Forlan. Forlan är en av de mest framgångsrika fotbollsspelarna från Uruguay. Han har en framgångsrik karriär när han spelade för klubbar som Manchester United och Atletico Madrid. Han vann guldbollen 2010 och var en viktig spelare i Uruguays landslag. Luis Suarez. Suarez är en annan stor spelare från Uruguay. Han har spelat för klubbar som Ajax, Liverpool och Barcelona och är känd för sin skicklighet och målsinne. Han har också varit en nyckelspelare i Uruguays landslag och har bidragit till deras framgångar. Argentina. Diego Maradona är en av de mest ikoniska fotbollsspelarna genom tiderna. Han var en mästerlig spelare med en fantastisk teknik och spelintelligens. Han vann VM med Argentina år 1986 och har blivit hyllad som en av de bästa fotbollsspelarna genom tiderna. Lionel Messi. Messi är en av de mest framstående fotbollsspelarna i världen idag. Han har spelat för FC Barcelona och är känd för sin fantastiska teknik, snabbhet och förmåga att göra mål. Han har vunnit flera individuella utmärkelser och också varit en central spelare i Argentinas landslag. Brasilien. Pelé är en ikonisk fotbollsspelare och har betraktats av många som den bästa spelaren genom tiderna. Han vann 3 VM-titlar med Brasilien och hade en otrolig teknik, snabbhet och målsinne. Hans bidrag till brasiliansk fotboll är oöverträffat. Ronaldo. Ronaldo, även känd som Ronaldo Nazario, är en annan stor brasiliansk fotbollsspelare. Han var känd för sin explosiva fart, dribblingsförmåga och målproduktion. Han vann VM med Brasilien år 1994 och 2002 och har gjort avtryck i fotbollsvärlden.
Jaha, men då var vi faktiskt framme vid slutet av podden. Tack, chatt. Kan du göra en avslutning på ett spännande och humoristiskt sätt?
Ja, tack så mycket, Per. Det har varit en fantastisk resa genom olika frågor och ämnen i vår podcast. Jag hoppas att du och våra lyssnare har haft en lika rolig upplevelse som jag har haft som din medvärd, chatte. Vi har utforskat underhållning, geografi, historia, konst och litteratur, naturvetenskap och teknik och sport och fritid. Vi har funderat över superhjältar, länder och deras storlekar, historiska händelser, litterära mästerverk och mycket mer. Det har varit en kavalkad av kunskap och skratt. Men det är inte bara kunskap vi har fått, utan också en fantastisk stund tillsammans. Att utforska världen av trivia och dela intressanta fakta är något som förenar oss och ger oss en stund av glädje och gemenskap. Så kom ihåg, kära lyssnare, att världen är full av fascinerande fakta och otroliga äventyr. Ta chansen att utforska och lära dig nya saker och framförallt skapa minnen och ha roligt tillsammans. Tack för att ni har lyssnat på Far Far Out. Jag är Chatte, er lojala värd och kunskapskompanjon, och jag ser fram till att möta er igen i framtida avsnitt. Ta hand om er och fortsätt utforska den stora världen där ute. Avslutningsvis vill jag citera Albert Einstein. Fantasi är viktigare än kunskap, för kunskap är begränsad, medan fantasin omfattar hela världen. Så fortsätt att drömma, utforska och låt fantasin ta er far out. Tack och adjö.